Jag gillade när du beskrev att du åkte till England och giggade där i några år, i flera år. Och det var efter du hade blivit utsedd till Sveriges bästa manliga komiker. Var det?
1825. På våren.
Nej, det var det inte alls då. Det var det inte alls. Men jag tyckte om det för att det var faktiskt en gång när jag hade väldigt bra gig. Det hände typ ett par gånger om året. Du vet när man känner att nu är jag ett med rummet. Att ja, jag kan se alla. De... Jag känner jag är här liksom. Jag är inte annanstans. Just nu är jag här. Yeah. Så jag ville inte gigga en månad minst efter detta.
Jaha, det var så pass. Du ville ha kvar den.
Jag vet inte varför. Men jag tror att när det går väldigt bra så är det bästa sättet att döda den här kärleken. Liksom. Mm. Hur kändes det för dig när du efter detta, när du åkte och giggade i England?
Ja, alltså, då, jag åkte över till England första gången 2009 och skulle skoja. Mm. Och då var jag, hade jag uppträtt i Sverige i princip 9-10 år.
Mm.
Så jag visste att jag var rolig nog så sett och hade ju jobb och hållit på. Men att uppträda på ett annat språk är en helt annan biff.
Mm.
Så jag har ganska lite prestige, vilket är skönt. Jag tänkte bara att jag prövar några gånger och går det inte bra alls så åker jag hem igen. Och då har det aldrig hänt. Så att säga. Det gör ingenting.
Ja, prestige sa du.
Ja, nej, men alltså, många, jag har en del kollegor som jag inte ska nämna vid namn som säger att jag skulle vilja, men jag tror inte jag vågar. För jag känner att då kanske jag tappar mitt självförtroende. Och sådär. Så jag kände att jag kan göra bort mig, det gör ingenting. Liksom. Men, så jag åkte över med... Ja.
Men prestige och nyfikenhet kanske går inte ihop då, i så fall?
Jag tror inte det. Man måste väl, men det är väl samma sak när man startar i Sverige första gången, måste man kasta sig ut lite grann.
Ja, man måste...
Man kan inte tänka, det här måste gå bra, annars förlorar jag mitt anseende. Då kan du inte jobba i humorbranschen.
Så det är alltså, man måste ta risker liksom.
Ja.
Att ha prestige, att vara där uppe.
Japp.
När som komiker ska vara kastas ner i smutsen liksom.
Ja, åtminstone om saker och ting går fel så gör det ingenting, som du sa innan vi spelade. Yeah. Vi ska alla dö, det är en klackspark.
Ja, man blir bara rädd.
Ja, men jag har alltid haft den inställningen att så länge det är kul och man har ett ärligt uppsåt så tror jag att det sipprar ut. Jag tror folk ser det på scen. Jag tror verkligen att folk känner det. Och som du sa att de där gångerna man är på scen när folk av olika anledningar nästan äter ur ens hand.
Oh,
när själva överenskommelsen är gjord, och det har jag sett massor med kollegor som har haft sådana kvällar där man känner att de älskar henne eller honom på scen just nu. Och den personen kan säga i princip så här: paprika! Ah, och så är det roligaste skämtet genom hela världshistorien.
För att de är samma frekvens. Man kommer i samma frekvens.
Det är precis så. Det är kemi och frekvens och det är något annat. Ja. Det är bortom humor då. Då är det bara vi andas nu ihop här. Det är nästan sexuellt. Men det är
sex. Man måste finnas kärlek. Det måste finnas nyfikenhet. Man ska våga underkasta sig liksom. Och precis, det går inte ihop.
Blotta strupen gör man, det är det man gör. Man går upp och drar ner byxorna i princip. Alltså det menar jag, metaforiskt. Ja, ja. Det är så här, du är beredd att göra bort dig.
Vadå, kasta strupen? Man är exhibitionister, eller hur?
Vet du vad, jag ska säga både ja och nej. För jag måste faktiskt säga, jag har, tror jag inte i alla fall, om inte någon psykolog motsäger mig, så har jag inte gått upp och känt att jag vill bli sedd bara. Alltså, det vill säga, jag har inget behov av att se mig, jag är ingen sån person. Däremot älskar jag att vara rolig, jag älskar att uppträda och göra sketcher och jag tycker att humor är skoj. Men det är inte samma sak som att, du vet, om jag inte får en scentid på Norra Brunn, då är jag med Big Brothers, blir jag sedd där istället. Alltså, för mig är det viktigt att veta att det är artisteriet som är viktigt för mig, inte att bli sedd bara.
Och artisteriet är att våga.
Oh ja, det är att våga.
Och jag älskar vara nyfiken. Och att vara kär. Kärleken.
Ja, kärlek till, om man ska vara lite pretentiös, men jag vågar det för du är så fantastisk värd och värdinna. Nej, men alltså kärleken till stunden, till nuet, till liksom, hej, du verkar, vilken snygg skjorta, vad heter du?
Ja.
Att våga göra det språnget, eller bara improvisera ibland 25 sekunder någonting, när det händer något.
Underbart.
Det är roligare än allting annat.
När man inte vet vad som kommer hända.
Så du springer in i en snårig mental skog. Och letar dig fram och publiken säger, spring, vi är med dig. Vi är bakom dig med ficklampor. Och så springer du in där. Och så hittar du, kolla, här fanns en guld bakom stubben här.
Ja, upptäcka grejer.
Ja, precis så är det.
Och vad upptäckte du i Grekland?
I Grekland.
Fan, i Britain.
Allt handlar om Grekland. Allt kommer tillbaka till Grekland.
Vad fan? Vad upptäckte du i England då?
I England upptäckte jag väl, vad ska jag säga. Nej, men jag upptäckte att det faktiskt... Jag har ju sån, om nästan för stor respekt för engelska språket och humor. Jag har alltid högaktat engelsk, brittisk humor. Så jag kände väl att vad ska de med mig eller med en svensk komiker till? Tänkte jag lite grann. Men sen upptäckte jag hur jag nästan var ännu friare där. Och att man också tilltalar en större värld i England. I publiken sitter det oftast faktiskt också turister då från, du vet, Tyskland. Kan vara någon från Sydafrika, Belgien, ingen aning. Sitter folk som lägger sig i showen. Det blir roligt samspel.
Från norra England till och med.
Ja, norra England. Nej, men du vet. Så att du liksom adresserar, du kan prata med England om du vet, världshändelser mer. Känns det som i alla fall. Du kan prata om påven, konflikt och grejer. I Sverige är det mer sådär, såg ni arga snickan igår? Det är väldigt, allting blir väldigt svenskt.
Och det hade du gjort.
Till exempel.
Det hade du gjort.
Jag har sett
förut.
Den här snickan, ja. Alltså,
du hade gjort, du hade skämtat om svenska grejer typ 10 år innan du åkte till England.
Jag har upptäckt det i 10 år. Och, jag hade jobbat som komiker åtminstone 6-7 år professionellt. Så jag visste att det var ingen fara, men jag visste att jag hade det som grund. Men mitt hjärta har alltid varit i Storbritannien. Mm-hmm. Och jag ska säga, jag åkte dit enormt, som jag ofta är, enormt naiv med stort hjärta och tänkte, jag kör det här. Men att åka dit och köra humor utan att ha bott där innan, vilket jag inte hade gjort, då märkte jag att mina första skämt, alltså jag försökte skriva humor om, alltså hemma på kammaren i Sverige, tänkte jag sådär, vad ska jag prata om på scen där? För jag vill inte översätta mina svenska skämt till engelska av. För det bara kändes, någonting kändes fel. Och folk tror inte mig när jag säger det här, men att det är faktiskt lättare att skriva direkt på engelska. Alltså nya skämt, än att översätta svenska. För det är som att den svenska rytmen liksom, du vet, ligger parallellbanka på knä.
Alltså det finns universellt ämne, absolut. Men det är ingenting som var av värde, kanske inte för publiken, men det var inte ingenting av värde för dig.
Nej,
för det var inte meningen.
Jag åkte över första 5 gångerna jag var där, första 2 veckorna, så hade jag 5-6 jobb där. Sentidschanser, inte jobb, jag fick inte betalt såklart.
Nej, men sentid, det är det som...
Jag fick sentid, ja.
Ja.
Och då hade jag med mig skämt om Churchill, om nästan konstruerade brittiska...
Men det var spännande för dig att göra det.
Ja,
det var jättespännande.
Men jag insåg att de i publiken, du vet, det är ingen som pratar om Churchill till vardags nu. Men det är som att någon skulle åka från England och åka till Sverige. Hej, Tage Erlander, Palme, va? Men det är inte aktuellt nu, det pratar vi om, du vet, det som hände i Täby förra veckan eller vad det nu är. Och så insåg jag, det är det, jag ska inte prata om livet sådär. Jag ska inte prata om Sherlock Holmes och brittiska saker, utan jag ska prata om, du vet, deras matvarubutiker, deras politiker som är nu. Och det var svårt att känna. Och då var jag, nu måste jag börja läsa tidningar här och hänga med. Så det var en lång läroprocess.
Ja.
Det är kul.
Men du var fri i alla fall. Att misslyckas eller att känna vad det är. Och det har ingenting med pengar att göra.
Nej, det har inte det.
Ja, så efter ett tag så måste man gigga för pengar. För att om man är tillräckligt bra så kan man betala sina räkningar med det. Men det är inte pengar som driver dig fram. Vad är det?
Men det är väl det som du sa så fint, att det är väl kärleken till att stå på scen och, eller framförallt det vi sa med publiken, det här att du får ett kvitto av en publik att de har tänkt, reflekterat över samma saker eller funderat kring samma ämnen, och så får du skratt som visar och är det inte bara jag som har tänkt det här, eller hur? Visst är det märkligt när pappa säger så, eller när ens förälder, partner säger så här, eller när det är ett kvitto på att det finns, att man bottnar i varandra på något sätt. Det tror jag. Jag tror att det är det som en sund artist drivs av, ska jag faktiskt säga. Sen, alla artister vill tjäna pengar och framgångsrika.
Ja,
det är en annan sak. Men jag tror inte du kan starta med, hur kan jag tjäna så mycket pengar som möjligt på artistbranschen? Du kan inte starta där. Om det är Bert Karlsson. Men förstår du, jag tror att man måste komma ur mina idoler som Robert Broberg och sådana gamla. De har alltid målat och skämtat, oavsett om de ville se eller inte, så gör de sina grejer liksom. För att de måste få ut sitt.
Det är det med ut. du ändrade dina skämt, men du ändrade inte hur du var i scenen, så du var lika studsig.
Ja, mina blåa barnögon.
Exakt.
I'm a big child, I'm a Swedish child.
Yes, det är inte underbart. Underbart, tycker jag.
Visst är det härligt att man kan... Nej, men jag minns den här kicken att när jag efter några år när jag hade börjat köra fick en agent och det var jag och Magnus Bettner och två, tre andra som var där och höll på. Mm. När jag var till i Oxford på en av de största klubbarna heter Glee och de finns i 4 eller 5 städer runt om i Storbritannien. Alltså som en kedja alltså. Mm. Och jag minns det var en kväll i Oxford, du vet, och 300 personer och jag gick upp som det här mellanakt 20 minuter och jag välte stället och jag sitter i logen efteråt och pratar med, du vet, 3 engelska kollegor. Just den här, för här sitter jag och, du vet, har gjort bra ifrån mig i Oxford. Det är inte kattskit, det är fantastiskt härligt.
Det är fantastiskt.
Jag kan alltså uttrycka mig på det här språket och få folk med mig lika väl som de andra fick. Och det är lite grann som, men du vet, det var en ännu större seger nästan än att stå på scen hemma, såklart. Oh, för att det är ett extra lager av ansträngning och nervositet är det ju ändå lite grann fortfarande.
Ja, för att du hade blivit erkänd och godkänd i Sverige, men att gå vidare så måste man kill your darlings.
Oh ja.
Liksom. Man måste göra det. För att de första åren så var jag kär, alltså jag fick 3, 4, 5 minuter på Big Ben och jag var så kär med alla och allt. Men man måste gå vidare från det här kärleken eller passionen. Man måste kill your darlings för att gå vidare. Man måste bli till någon annan, gå vidare i resan. Mm. Men du som person, sen persona, studsig och fysisk och energisk. Det var du också i England, eller hur?
Ja, jag ändrade inte min person på samma sätt. Eller på något sätt. Jag insåg att jag kan bara prata på mitt vis som jag nu. Eller kommunicera som jag gör.
Är du också så här privat?
Jag är inte som är på scen privat. Det vill säga, jag är inte lika animerad, fysiskt rörlig. Uh-huh. Jag kan vara, men så nu, alltså, jag gillar att prata och skämta. Men jag är inte som Jim Carrey eller Per Andersson eller för som är så energi, du vet, kärnkraftsverk och hallå, kan du vara här, hallå, avokado, vi gör en dans, avokado. Per Andersson, du kan inte ha han i ett rum för han ligger med stolarna och han målar om taket med sin avföring. Han är liksom, och det är ljuvligt, men jag bara säger att han är en sån energi. Han och några stycken andra känner är sådär, du vet, de är liksom alltid på. Du kan väcka om mitt i natten, kan du göra en kuplett? En kuplett, här kommer den, handlar om fotsvett och så kommer det en kuplett. Så att jag har inte riktigt den energin. Men jag tycker om och jag slår inte på någonting när jag går på scen. Jag försöker inte, måste jag slå på den här glada killen. Det är inte så jag gör.
Nej.
Snarare är det en liten förhöjning.
Förhöjning?
Tror jag att man du, som du är så jag tror inte du, som du är ungefär på scen, du är också en förhöjning på scen av vem du är.
Ja,
men du är inte förställd på scen, du är ingen falsk person på scen, förstår du? Du är inte
nej, jag eller? Vet inte faktiskt. Jag är ganska studsig privat, men jag har sen jag började med stand up faktiskt har jag blivit mycket lugnare privat.
Så du får ut allting på...
Jag gillar att det ska vara tyst och lugnt, privat. Men så var inte saken innan stand-up. Nej. Innan man kunde ha en publik och bara vara uppe och inte veta vad som ska hända.
Nej.
Så jag sökte uppmärksamheten mer och ville ha sällskap, ville ha folk runt omkring. Men just nu, alltså, det glädjer mig. Jag gillar att... Ja, det är lite lugnt faktiskt.
Jo, men det håller jag helt med. Alltså, privat sitter jag, om jag är som lycklig så sitter jag och läser flera timmar. Eller spelar piano eller gör någonting annat.
Eller du piano
till
också.
Exempel. Det vill säga, så jag har inget behov av att vara hemma och vara rolig eller hålla på för sakens skull. Däremot jag tycker jag det är skoj att vara rolig när man ibland, du vet, i kassan man handlar. Och, alltså, men det är återigen, om tillfälle uppstår.
Nej, det finns främmande människor.
Ja.
Nya främmande människor som du inte känner.
Potentiell publik.
Ja. Du var skådis också. Eller är du? Var du?
Jag är lite... men jag ska inte vara så jävla blyg. Jag har spelat rätt mycket teater. Jag har men det är mest komedier. Alltså scen, brittiska farser. Man springer ut in i dörrar och gömmer sig.
Åh, just det. Dörrarna.
Dörrarna, ja, precis.
Farser.
Och det är jättekul. Jag tror det är en sån grej man har i Sverige, att man tänker, jag har inte gått scenskola, jag är ingen skådis. Men jo, jag har spelat massa med pjäser genom åren, så att jag kan absolut spela. Men för jag träffade en kvinna häromdagen i en hundrastgård. Hon var från USA, så började vi prata. Hon hade en fjol på ryggen. Så sa, vad är det för instrument? It's a fjol. Eller hon sa, hon pratade så här svensk. Så började vi prata, så sa jag, I play the piano. Well, I'm not a professional. Who cares? You play the piano.
Yeah.
Så insåg jag, just det, vilken...
Ja, sa jag på engelska.
Yeah, yeah man. Det ligger någonting i det. Inte ska jag, det är svenska. Jag är ingen professionell musiker. Nej, men jag kan spela lite här och hålla på. Det var ingen, jag kan ju spela.
Ja.
Sen att jag inte sitter, du vet, på ett konserthus och spelar Bach.
Ja, men du spelar ju.
Ja.
Du sa om din lille bror, så tänkte jag, nu för tiden så har du barn hemma, eller hur?
Jag har ju det, jag har tvillingar.
Ja, just det. För att du hade en föreställning om att du inte kunde, men sen, nu har du fått barn. Är du nöjd nu?
Jag kan inte bli mer nöjd. Jag har fått 12 år. I augusti, och det är två
döttrar. Jättebra ålder.
Jag vet att det låter smörigt, men det struntar jag i, för det är jag som är gäst. De är vackra, vackra, snälla, de är empatiska, roliga med. Vilket är, alltså, att de får mig att skratta, som många föräldrar säger. Men det är faktiskt, det är sant, den här klyschan, att jag skrattar åt dem nästan mer än, du vet, man kollar på komediprogram. Men de säger roliga saker.
Vet du, när barnen är väldigt små så vill man umgås med andra människor, så att våra barn ska leka med deras barn, vi får lite prata med vuxna. Men sen när de blir äldre så börjar man upptäcka att de är faktiskt ganska intressanta.
Ja.
Och man trivs med att umgås med sina barn. De är jättekula, är de. Mm. Jättekula. Jag har också barn i det, en 11-åring och en 14-åring.
Mm.
Så de är rätt coola faktiskt. Så alltså, jag som är töntig och vill vara som barn. Men,
nej, du är inte töntig. Det är väl skönt att man minst vill vara med sina barn. Det är väl en bra instinkt.
Ja.
Än att man liksom vill fly från dem. Det är väl skönt att de... Jag märker att jag får ibland backa ur... för de är ju snart 12 år.
Alltså, det ville jag. När de var små. Det ville jag verkligen. Fly från dem.
Jaha, vet du vad? Det finns också med bilden. När barnen är väldigt små så har man den här stunden när man känner att jag kan inte andas. Det är helt normalt. Men... Nu inser jag att jag knackar på. Har ni det bra? Ja. Ja, ska vi spela? Jag vill liksom, ska vi spela kort? Ska vi? Helst inte. Nej, det är lugnt. Jag tänkte bara ifall ni hade tråkigt mot förmodan, men ni har telefoner och kompisar. Okej, okay, jag sitter här ute. Alltså, så jag inser att det är jag som måste bara backa i rummet nu. För att, så när jag var 10-11-12 satt jag också hemma och ritade och gjorde mina saker.
Mm-hmm.
Och då kom inte mina föräldrar in, vad jag minns i alla fall. Mm. Och liksom säga, går allting bra? Vill du hitta på något? Utan de inser, men nu ritar han. Mm. Så att det är jag som måste fatta det, att barnen har sina intressen. Det innebär inte att de inte älskar mig. Nej. Till exempel, förstår du?
Ja,
det är sunt att de, det var hemskt. Sådana, pappa, jag har inget att göra, kan inte jag vara med dig? Det här var jättekonstigt. Det är bra att de har, du vet, sin värld.
Men du gör alltså, du spelar, skådespelar, du är komiker, du spelar piano, du ritar också, säger du.
Jag ritar faktiskt ganska bra.
Okej, okay. Är det någonting som du inte gör?
Gud, har du tid? Hur långt på? Det finns massor med det här är faktiskt sant. Jag kom på det här om dagen, att det enda de talanger jag har är inom samma fält. Det är alltså artistiska. Jag ritar, jag kan sjunga, jag spelar i många instrument. Skriva dikter, jag kan rimma, det vill säga, men det är artistiska saker.
Okej, hur överlever ni i din familj? Hur fucking överlever ni i din familj? Vad har du med?
Jag skriver dikter och spelar piano. Nej, men så här, jag säger det så att jag är dålig på, jag är inte bra på att laga mat, men jag kan laga mat. Men
då gäller det att hitta en partner som kan laga mat, eller hur?
Jag ska komma till det, man kan komplettera varandra. Min idé, jag säger bara att jag har många talanger inom samma sfär, men jag är dålig på teknik, mat, geografi, alltså tusen ämnen jag inte känner mig, du vet, trygg.
Mm-hmm.
Så det är folk som, vad duktig du är med piano. Ja, men det är inom samma...
Så du hittat en fru som är bra på geografi?
Ja, men så här, sätt mig i öknen med en kniv och så här, kan du överleva en vecka här? Nej!
Fucking
eller,
inte!
Eller vad sa jag, ökna? Jag menar, skogen. Ja, jag kan, geografi, jag kan inte säga rätt plats. Sätt mig i en skog någonstans. Här får du, vet, ett kit med, du vet, en flaska vatten. Mm. Och så får du gå överleva en vecka här. Du får äta bär, dräpa ett djur. Jag hade inte haft en chans.
Dräpa, alltså det låter fel, men lite sexigt ändå att dräpa någon.
Du ser, det är det här kvinnor aldrig... Ja. Exakt det här. Och det här det är, kvinnor vill ha en jägare som kan dräpa ett djur och som kan överleva. Inte någon som sitter där under en trädstam och skriver dikter. Det går inte att sitta och skaka. Visst gör ont en kropp av brister, jag vill hem. Det är ju inte lika sexigt som någon som...
så hur, vad, du har en fru, eller hur? Eller gift med en man, vad är du för något? Why not?
Vi är faktiskt inte gifta längre.
Okej, ni är inte gifta längre. Okej, sorry.
Det behöver inte utveckla. Vara sorry. Nej, jag vill inte utveckla. Det går inte att utveckla mer, därför inte gifta. Du ser, funny, because it's true. Men vi är fantastiskt goda vänner. Så det är skönt.
Men du valde henne för att hon kunde dräpa och laga. Hon dräpte.
Faktum att jag träffade henne i skogen, för vi gick vilse ihop. Och, nej, jag bara skojar.
Jag trodde på det faktiskt.
Jag såg på det.
Jag väntade på...
Nej, men jag tror man ska... Jag tror att man nästan söker sig till folk som kan, i bästa fall om man har tur i livet, bygga upp lite grann av det man själv saknar. Sen ska man aldrig i ett förhållande vara helt beroende av någon, för det är också ohälsosamt att utan dig är jag ingen.
Det jag vet, men efter några år så händer det att man blir helt handikappad på det som den andra har. Så kanske var du lite bra på någonting som hon var bättre. Så
hon är, hade hon några är bättre år. På det mesta. Det är inget smicker. Hon är det. Hon är makalös.
Så till slut efter några år så blir man helt handikappad på de där områdena.
Ja, som en partner har gjort eller kan bättre.
Ja, och den andra i sin tur utvecklas inte alls. Snarare backar väldigt mycket jag på det som du är bra på.
I många fall så är det tyvärr, i alla fall min pappas... Hans generation, inte just han, men många män tror jag blir sådär att om de skiljer sig när de är 50 eller någonting, så blir det sådär, hur startar man en diskmaskin? Jag har aldrig gjort det här, det gjorde Gunilla eller vad det nu är.
Gunilla, ja.
Till exempel.
Ja. Eller Pernilla.
Ja. Det är just den typen av, Gudrun. Det är lite sorgligt när man blir sådär, när man inte ens kan, du förstår, sköta ett hem alls.
Okej, okay, det där är en annan.
Det är en annan grej.
Ett annat kapitel, ja. Men ja.
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 Men det är intressant, så jag tror att man... Men jag tror att alla par överlever ganska länge om det finns humor med. Det är jag hoppas att det är...
Ja, man kan vara lite snäll faktiskt och ha lite humor. Det skadar inte, verkligen.
Jag tycker det är hälsosamt. Jag tycker man ser äldre par som är ihop som har varit ihop i 60 år. De skrattar fortfarande. Jag tror det är en av många knep faktiskt.
Jag fucking vet inte alls. Det här med förhållanden och ingen aning.
Det är klart det funkar. Någonting måste du veta. Herregud, du vill...
Ja, ju äldre jag blir, desto inser jag att jag inte kan någonting alls faktiskt.
Ja, men det är ju en klassisk...
Vad heter det? Sokrates.
Du ska precis säga det.
När jag var 30 år gammal så kunde jag allt.
Ja,
jag bergsäker på väldigt mycket. Ja. Jag hade alla enkla lösningar på folks problem. Och sen när jag fick egna barn, då fucking insåg jag att nej, det går inte att lösa saker lika enkelt som jag trodde innan. Då börjar man inse att man är mycket svagare och mycket sårbar än man trodde innan.
Men det kan också finnas någonting, om vi lämnar då Sokrates och går till någon slags buddhistisk, att släppa taget om att jag vet mindre än vad jag trodde. Och gamla sanningar har förändrats. Det är också något skönt att man nästan, gud, alltså det finns något vackert i att det är större och mer mystiskt än vad man först trodde, kan jag tycka. Jag tycker det är skönt när man blir äldre att jag har fan ingen aning om hur kärlek funkar egentligen. Eller
något överhuvudtaget.
Men det finns också en befrielse i det. Att jag känner att jag vet ändå tillräckligt mycket om vad jag tycker är viktigt i mitt liv. Vad mina barn ger mig, vad musiken ger mig, vad mina böcker ger mig, mina vänner. Och det räcker. Sen är livet jättekomplext i övrigt och intressant och mystiskt och universum. Varför är vi här? Som nästan ingen frågar sig, vilket är suspekt. Att folk inte mer ofta tänker så här. För det, jag minns när jag var 18 tänkte jag, när jag blev vuxen, då vill jag ha en massa middagar med vänner. Man pratar om universum och försöker komma på. Det är ingen som vill göra det. Alltså det är ingen som vill prata om egentligen livets mening. Eller ens skissa på. För det har nog att göra med prestige, tror jag. Att du vill inte blotta det här. Liksom, att ibland tycker jag det är läskigt att man tänker på hur stort universum är. Vad djupt du är, Torsten. Hörrni, skål, vi köpte ju en bostadsrätt igår. Det tycker jag, nu byter vi ämne här.
Ja.
Folk vill inte ner i den här djupa...
Man vill när man är 16.
Ja, jag säger det. Jag tänkte, det här ska jag också prata när jag är vuxen. Ja. Jag vill ha intressanta människor omkring mig. Men det är så sällan man får göra det. Och det är, visst är det konstigt, för ingen vet. Och det är jättespännande fortfarande. Och så pratar folk, och såg du Big Brother eller såg du Idol igår? Varför ska vi prata om det?
Ja.
Kan vi inte prata om det, något svart hål? Det är jättehäftigt.
Jag vet inte, när jag var 25, alltså jag funderade över väldigt mycket om saker, jag läste massa böcker, jag var väldigt lillgammal när jag var ung. Och sen som 25-åring så fick jag panikattacker för att jag hade varken pojkvän eller pengar eller jobb. Alltså jag fick panikattacker för att jag inte hade saker.
Okay. Och sen när jag var som du trodde eller ville ha eller trodde att du behövde ha?
Var det... Jag trodde, för att det stod så i Cosmopolitan och på reklam och att man ska vara på ett sätt. Så jag fick panikattacker för att jag inte hade saker. Mm. Och sen när jag var eller barn eller familj eller en pojkvän eller jobb eller hus, eget hus. Och sen när jag var 45 så fick jag panikattacker för att jag hade de där sakerna.
Du ser.
Jag hade hus, jag hade man, jag hade barn, jag hade jobb. Och jag fick panikattacker för att jag hade sakerna.
Ja. Det ligger någonting i det. Det är exakt när det finns också någon...
Alltså jag vet ingenting.
Nej, men det finns någon snygg fras som är inte i stil med att... Var försiktig med vad du önskar, för du kan få det. Eller, förstår du det? Essensen är att... Akta dig för att önska vissa saker, för ibland kan du få dem och då blir det inte heller bra. Det vill säga att man jagar någonting för mycket och så får
jag
man det.
Vet.
Och då blir även det sådär, check, ja, nu har jag det, nu har jag liksom man, jag har hus, vi har det, vi har grannar, vi har en trädgårdshäck och vi har...
Jag hade fel instruktionsmanual till livet kanske. Så det var inte för mig, det var kanske
såhär,
för någon
jag
annan.
Jag är med i den klubben, jag tror alla som vill lyssna på det här är med i den klubben. Jag tror alla går in med den inställningen när man tänker att man, jag har tänkt många, jag skulle vilja åka runt faktiskt och prata med unga människor, kanske på gymnasiet. Så här,
du är ung ju.
Jag är inte ung. Gå ut i livet och försök slappna av. Det vill säga, ingen vet vad det här handlar om.
Och ingen bryr sig om vad du gör.
Nej, för jag vill också säga, jag måste liksom lyckas och ta för mig och göra det här och det här. Och så inser man när man blir äldre att det är inte så himla allvarligt egentligen. Och hur du än gör, som sagt, som du sa, nu fick du vad du ville ha. Nu får man panik av det, eller panik. Eller
alltså,
man
känner sig... Jag fick inte vad jag ville ha. Varför jag trodde att jag borde ha. Men det var kanske rätt för någon annan, men inte för mig. Jag hade inte rätt manual i livet. Nej, men instruktionsboken.
Man kan bara gå till sina, där man råkar växa upp, de föräldrar man råkar ha, som gör så gott de kan i bästa fall. Och så säger de vad de tror är bra. Mm. Och sen när man är, i mitt fall, när jag var 16, när jag kom till gymnasiet och så gick jag då teater, dans. Mm-hmm. Och då hade jag, alltså återigen ska jag bara säga, ifall mina föräldrar lyssnar, jag hade en fantastisk, ljuvlig, öppen barndom. Jag fick göra precis vad jag ville. Det vill säga jag fick uttrycka mig och leka och rita, och det är ingen som sa någonting att vad är det för trams, utan tvärtom. Mm-hmm. Ja, vi kollar på din pjäs som är 7 timmar för lång. Det gör vi absolut. I alla fall, men när jag var 16 träffade jag min teaterlärare på skolan då, som var en av mina så här stora, som förlöste mig intellektuellt på ett annat sätt. För hon då var konstnärinna och hade läst, du vet, böcker som jag inte hade med mig hemifrån till exempel. Och då fick jag den dosen av vilket är flax. Wow, någon som, du vet, kunde ge mig böcker och filmer. Vad är det här? Vad är det här? Fellini? Vem är det? Har du aldrig sett Fellini? Eller vad det nu är.
Yeah.
Så fick man lite den. Och sånt tror jag mycket på. Att det finns nyckelpersoner ibland som, om man har tur, dyker upp. Och kan frigöra saker. Och det är lyx i livet.
Ja, mentorer, i den här resan.
Små ledsagare. Och det är, jag är så tacksam att man har fått en handfull sådana som har...
Ja, bra. Så det har gått bra för dig, liksom.
Jo, men
du,
herregud.
Du fick vad du önskade dig. Var du glad?
Jag tycker jag blir mer... Ju äldre jag blir så tycker jag att jag känner mig... Låter hemskt, men så här, skulle jag dö imorgon av en hjärtattack eller påkörd av glassbilen så skulle jag... Så skulle jag ändå inte kunna, om jag kom till himlen eller vad nu, jag skulle ändå inte kunna säga, fan vilket skitliv, utan nej, alltså jag har fått barn, jag har fått uppleva kärlek, jag lever mitt drömjobb, jag skriver och har roligt och har vänner, du vet, det är jättefint. Sen har jag som alla människor också sådär bråddjup av svärta ibland, om man tänker, och det är mycket skit i världen och du vet, miljön och, men det är helt okej.
Jag hatar det här. när folk gör något bra och sen skriver de det på sociala medier liksom.
Ja, det är som att ta en selfie med en tiggare. Hej, jag går pengar till Axel där. Han bor på gatan, luktar kiss. Härligt. Ha en trevlig torsdag.
Vad gör du med sociala medier? Hur hanterar du dem?
Väldigt, väldigt begränsat. Mm-hmm. Jag är genuint ganska ointresserad av vilket är ett hinder för mig. Jag vill inte leva på ett annat vis. Jag vill inte lägga upp bilder på när jag äter sallad, för jag tycker inte det är intressant att se när någon gör det. Mm-hmm. Så jag lägger bara upp bilder nästan, eller bilder när jag stand-up eller om jag är med i din podd eller gästar något program. Mm-hmm. Det vill säga det är bara ett fönster. Hej, jag lever. Tycker ni jag är skoj? Följ mig. Mm-hmm. Men jag kan inte lägga upp så här 70 grejer om dagen. Jag vill inte det. För då kan inte jag läsa eller spela piano. Eller...
Det är inte så spännande.
Nej, men det, eller hur? Visst är det inte det? Och menar, folk som jag högaktar, som till exempel Stephen Fry. Mm-hmm. Till exempel engelsman som är en universalgeni. Ja. Inte ens han tittar jag på mer än ett par dagar i veckan. Vad han skriver. För att ingens liv... Om vi kommer tillbaka till det här, vad är meningen med ingens liv är så intressant som man behöver följa någon så ofta?
Ja,
eller
det
hur?
Finns folk som lyckas bra med det, att de är sin konst. Alltså konsten är de andas och det blir konst av det. Men du är inte en sån människa.
Nej.
Det är inte så.
Är du det?
Det är ju inte. Nej. Det är ju inte.
Jag
inte
förstår det där. De gör sin konst och lägger upp en bild för att det är liksom, ja, exakt, det är förlängning
de är,
av deras,
alltså de andas, de hur de för sig, hur de tänker, hur de allting blir väldigt spännande allihopa, men jag är inte det.
Nej.
Jag måste fokusera på något sätt för att leverera. Jag vet inte.
Jag
vet inte vad jag ska göra med sociala medier. Och jag är typ 158 år gammal. Så jag fanns... Vi hade inte ens dator hemma.
Du ser inte
dåligt
över 150, tycker jag. Men jag tror att du har samma behov. Folk som är som vi är. Vi har samma behov av att... Liksom att men jag kanske inte ens vill... Vissa dagar, jag har ingen lust att kommunicera med någon. Och det innebär inte att jag inte tycker det är fint nog, utan jag känner att idag vill jag vara hemma och läsa min bok i kanske 3 timmar och käka cashewnötter och lyssna på Beethoven.
Jag har aldrig blivit lugnare sen jag började med stand-up faktiskt. När man har en publik och då gör man allt. Ja. Alltså det var länge sedan man hade publik och jag gav allt. Yep. Men nu trivs jag bra med att läsa.
Sitta det är skönt. Men man måste ju ladda med någonting också. Man kan inte alltid vara på. Mm. Jag tror det här att man alltid ska lägga ut någonting. Jag tror sådana som du och jag tänker och säger, just det, hur länge ska jag lägga ut någonting? Vad ska jag lägga ut? Och då är man redan fel ute. Så jag kanske inte vill lägga ut
någonting. Nej, man,
det måste ju komma någon impuls, tycker jag.
Exakt, det måste vara något lust bakom detta. Frihet och passion. Måste vara lustfyllt. Det ska komma av ångesten eller lusten.
Om jag går förbi en rolig skylt på stan eller någonting händer, då kan jag ta en bild.
Mm.
Det är väldigt sällan, men du vet, någonting uppstår eller kom på en rolig kommentar, en tidningsartikel, så ska jag fota och lägga upp något. Men det kommer alltid ur en impuls snarare än att jag måste lägga ut något. Jag måste hitta någonting som känns, det här är lite roligt.
Nej, jag vet, men som sagt, jag och teknologi, vi är lite sådär. Men vet du vad, innan vi avslutar, Tobias, tack för att du ville komma hit. Har du något som du håller på med nu för tiden som du vill prata om?
Stand-up comedy, fantastiskt roligt. Jag började... om du är så snäll och ger mig en liten verbal plattform.
Yes.
Nej, men min föreställning om provrör och IVF som heter Man på prov. Stand-up, den kommer faktiskt som ljudbok nu, slutet av maj.
Ljudbok?
Ja.
Fantastiskt.
Och jag har läst in den på nytt och pratat in lite nya saker. Så att det är liksom, jag har bandat den på eget... Ja, jag stått i min garderob med mikrofon och bandat, läst in den på nytt. Så jag hoppas att den blir rolig och fin och lite personlig. Och sådär. Så den finns snart.
Mm. Och du har en podd också, eller hur?
Den är faktiskt pausad, för det är sommar och sånt. Men, Så jag har inget, jag har bara då en ljudbok och, vad är det med? Nej, det är väl det.
Jag kommer också pausa faktiskt strax, för sommaren.
Eller hur? Man måste ta igen sig med alla dessa jobb vi har haft senaste halvåret. Jag har giggat, jag får ont i ryggen. Eller...
Tack Tobias.
Tack för att jag fick komma och babbla. Om jag inte får en scen till på Norra Brunn, då är jag med i Big Brother, så blir jag se där istället.